Nej, men då har jag gått runt och tänkt lite på det här med att det kanske var otroligt många Facebookgrupper jag var med i.
Mm.
Jag gjorde ju en omröstning på vår Instagram-sida. Det var ju inte en enda person som var med i fler. Av de som uttalade sig i omröstningen så var 100% med i färre grupper än mig.
Ja, just det. Så det bekräftar din tes att du är onormalt aktiv i grupper.
Mm, i överkant. Jag kanske behöver gå ur några nu.
Mm.
Har du fått höra någonting från förra veckan? Förra inspelningen?
Ja, men det har jag ju. Men jag har faktiskt fått höra det genom dig. Och det ledde ju fram till någon slags känslomässig berg- och dalbana där. För du berättade att någon av våra lyssnare hade uttryckt sin förvåning över att jag var född på 70-talet.
Just det.
Och trodde att jag var 80-talist.
Mm.
Och det där gjorde mig väldigt glad. Jag tänkte att men jag låter ju ung. Jag låter ju nära min samtid och nyfiken i anslaget. Så där. Det måste ju vara det som gör att man tänker att jag är 80-talist.
Så jag har faktiskt ingen aning vad som präglar en 80-talist.
Nej, kul att du frågar. För att det där gjorde att jag gick och googlade på vad kännetecknar en 80-talist.
Mm.
Och det var ju ganska nedslående.
Aha.
För då kunde jag läsa följande. Att den typiske 80-talisten beskrivs som militant, politiskt korrekt, bortskämd och individualistisk. Allt ska problematiseras, det ska gnällas och argumenteras, vilket gör den här generationen ganska tråkig.
Oj då.
Så att, ja, du får en läxa att ta tillbaka det till till den lyssnare som uttryckte det här och reda ut lite grann vad var det egentligen man syftade på.
Men har du också googlat vad som kännetecknar en 70-talist? Eller vet
exakt.
Du redan?
Okay. Nej, nu låter det här nästan förberett. Eller jag har förberett, men du vet inte vad jag ska nämna här. Men då står det så här. Om 70-talisten, det som våra lyssnare tydligen har svårt att se mig som. En 70-talist är duktig, solidarisk, sönderstressad och en smula ironisk.
Okej.
Okay. Ja. Så från det här att ha tänkt att det är kul med återkoppling, vilket vi verkligen tycker att det är, så rör jag mig nu mot att efterlysa en större försiktighet med hur man ger den här återkopplingen där. Och du är ju tidig 90-talist.
Det stämmer.
Men utifrån hur jag beskriver 80-talet här, kan någonting från 80-talet ha spilt över på dig? Eller känner du dig liksom helt hemma i 90-talet? Du har ju uttryckt en viss vurm för 90-talet här i vår podd.
Ja, jag vet inte. Jag har nog läst såna här beskrivningar av hur 90-talister är.
Du kanske vill höra?
Låt oss.
Ja, då står det så här. 90-talisten brinner för miljön. Mm. Ett eget hem. Jämlikhet. Utbildning, arbete och familj. De lever sina liv online men är lika konservativa som 30-talisterna.
Sällan har jag hört en så träffande beskrivning av mig.
Nej. Visst är det så?
Ja. Men jag tycker också att det var väldigt olika saker. Alltså det var ju liksom inte samma skalor som man rörde sig på i beskrivningarna. Nej. Men det är kanske lite olika källor detta.
Nej, det är samma källa. Någon sån här generationsbeskrivning i Aftonbladet jag hittade. Men det kan ju vara en ingång till dagens avsnitt och en uppmuntran att fortsätta med återkopplingen.
Ja.
Trots allt.
Ja, att ha en utklädningslåda är väl var barns mänskliga rättighet?
Ja, men det gränsar ju nära till det i alla fall, att det bör finnas.
Mm. Gillar du att klä ut dig?
Nej, egentligen inte.
Inte det?
Nej.
Jag tyckte att det var en toppenlek när jag var liten i alla fall. Jag ringde då min granne och bästa vän Miriam. Vi hade en sån intern telefon i byn. Väldigt praktiskt, det var liksom bara 3 siffror i numret. Och för mig som i princip, jag har väldigt svårt att komma ihåg sifferkombinationer, så var det toppen om man kunde ha det i huvudet. Så ringde jag henne och så kollade jag, ska vi klä ut oss? Det var en aktivitet i
samma
sig.
Fråga varje gång.
Ja, kanske. Det hände i alla fall ofta.
Mm.
Många eftermiddagar kunde ägnas åt utklädnadets konst. Och blev det riktigt bra att man kände att nu hittar jag en toppen outfit, då kunde det också bli någon form av föreställning av det hela. Och då bjöd vi in de närmast sörjande som fick genomlida dessa olika föreställningar. Och jag tyckte nog att det var bra då. Men med facit i hand eller med lite perspektiv i efterhand kan jag förstå att det kanske snarare handlar om en djup kärlek till oss som barn än om en så här otrolig fascination för vår scenkonst.
Just det.
Och det var nog inte så att de kände, vi passar på nu innan biljetterna blir riktigt, riktigt dyra. För vi tog ju betalt, såklart. Och jag kunde ju också ägna mig åt det där själv. Jag behövde ju inte Miriam för att anordna en föreställning hemma. Och bit för bit så insåg jag kanske också lite mina begränsningar. Vad jag kunde och vad jag inte kunde. Jag var hemma hos mina föräldrar och så hittade jag en affisch med enbart mig själv på. Och så stod det, välkommen på konsert. Sen hade jag strukit över konsert och så hade jag ersatt det med ordet show istället.
Ja, just det.
Jag började fatta lite sådär, okej, det kanske är mer underhållning än musikalitet som är min framsida. Så. Men jag körde på med lite olika sådana saker. Och lite som, jag vet inte, du kanske tyckte om att klä ut dig när du var liten?
Ja, men jag börjar fundera på om jag har berövat sin mänskliga rättighet här. För jag tror inte att vi hade en utklädningslåda när jag var liten. Men visst, det kunde jag göra. Och min främsta känsla av att klä ut mig är nog annars när min pappa hade en skinnväst som han tyckte var så fin så att jag fick betalt. Jag fick 10 kronor om jag tog upp kollekten i kyrkan med hans skinnväst på mig.
Iklädd skinnvästen? Mm. För att den skulle ut på display på något sätt?
Ja, men det var lite grann. Jag tror att han ville hjälpa mig över kanten att ta den en gång så kommer jag aldrig släppa den liksom.
Ja, okej. Det är det du tänker på när du tänker på utklädnad.
Ja, lite så.
Mm. Nej, men min inställning till just utklädnader har förändrats väldigt mycket sedan jag var liten. Idag är jag inte särskilt förtjust i att klä ut mig, utan jag tycker det där känns jätteonaturligt. Jag gillar inte maskerader.
Nej.
Så om du skulle få för mig att bjuda in, eller få för dig att bjuda in mig på en?
Ja.
Ja.
Då kommer du inte.
Troligen inte. Nej, men för det som brukar hända, och det, jag vet inte vad det säger om mig, men att jag ser framför mig att något sånt här ska jag vara. Och sen efteråt ser man liksom bilder från maskeraden och fattar att oj, 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 det där var ju far off.
Ja.
Vet du var Sveriges starkaste utklädningslåda finns?
Ja, jag tänker att det skulle vara SVTs rekvisitaförråd.
Ja, det kanske det. Jag har länge tänkt att det skulle vara stök i förskola. För där fanns det bra grejer. Men på sistone har jag reviderat uppfattningen. Och kanske är det SVTs rekvisita förråd. Men jag börjar tro att det är TV4s.
Mm.
Alltså, där programmet Masked Singer proddas. Mm. Har du sett det?
Ja, det har jag gjort. Inte slaviskt från början, men dragits in i det mer och mer. Så satt bänkade nu i fredags och såg finalen.
Var det final nu i fredags?
Mm.
Ja, jag har faktiskt inte sett på ett enda avsnitt. Men har sett ganska många klipp på Instagram.
Just det.
Och varit helt... Alltså, vilken utklädningslåda de jobbar med där.
Fast egentligen samma varje vecka.
Ja, fast de outfits jag har sett har varit helt otroliga.
Mm.
Skulle jag få gå på maskerad iklädd någon av dem, då skulle jag nog komma om du bjöd mig.
Just det.
Så finns det några kontakter på TV4.
Ja, vi får kolla.
Jag har mest av allt jag varit sugen på den här godisautomaten.
Ja.
Tycker jag...
Ska jag avslöja hur det gick för godisautomaten?
Absolut.
Den vann.
Godisautomaten vann?
Mm.
Det visste jag faktiskt inte.
Nej.
Det var nog mest på grund av outfiten då.
Jag tror inte det.
Okej. Okay. Ja, men jag känner mig besläktad med godisautomaten i alla fall. Kanske är det för att min hund tycks uppfatta mig som en. Nej, men jag tänker på det här med min inställning till maskerader. Och så tänker jag på att Masked Singer, att det verkar ha gjort en sån supersuccé i tv. För det är fler än du som har tittat, har jag uppfattat det som.
Jag hör ju siffror på 2 miljoner.
Ja, men det är helt otroligt. Varför kollar folk på det?
Du. Oj. Men det är väl någonting i formatet som lyckas träffa någonting i människan som är nyfiken ändå på det där. Men vad vet jag inte.
Nej, jag tror att det är inte ett japanskt koncept. Från
koreanskt, tror jag.
Mm. Det kommer mycket bra från Korea.
Absolut.
Syd i alla fall. Nej, men jag tänker att det finns ett mängd exempel, en mängd exempel, kanske framför allt på just tv-format där det blir så här kittlande att det är en okänd avsändare. När jag var tonåring så kollade jag på något som heter Gossip Girl. Och det byggde ju på att berättaren, alltså den som skildrar det som sker, att den är okänd. Idag så finns det en serie som heter Familjen Bridgerton som bygger på samma koncept egentligen. Och ett annat så här besläktat tv-program, det är Love is Blind. Jag vet inte, det finns nog kanske ingen svensk variant på det. Men det handlar ju om att insidan sätts på display istället för utsidan. Alltså att förväntan på en person utifrån vad man ser, den ska försvinna. Och istället ska man lära känna insidan först. Det är ett dejtingprogram då. Mm. Och så speeddejtar de varandra med en typ en skärm emellan. Och så ska de utifrån det bestämma vem de ska gifta sig med. Och så funderar jag på det där att vårt beteende blir kanske annorlunda också när vi inte ser vem vi har framför oss. Och när vi tänker att den jag har en kommunikation, en dialog med ser inte heller hur jag ser ut. Så. Och så finns det en programidé till som jag tycker drar åt det här hållet som kanske är den mest spännande. Det är ett program som heter Undercover Boss.
Mm.
Där är det en chef i ett större företag, eller hon kliver in och jobbar tillsammans med sina anställda utan att avslöja sin identitet. Jag pratar om fler tv-program än vad jag sett. Så jag har inte sett det här heller.
Jag är tvärtom.
Okay. Men jag gillar idén av att den ska då inte avslöja sin identitet utan ska se hur de anställda beter sig i relation till arbete och personer utan att veta att cheferna är i huset då. Som Jesus-troende så finns det ju mycket i tanken om att se förbi det som ser ut att vara som attraherar mig. Alltså berättelsen som återger vad Jesus sa och gjorde, det skildrar ju en person som tycks ha en oerhörd förmåga att komma förbi det ytliga och uppenbara genom de frågor som han ställer till människor. Alltså gång på gång så tycks Jesus gå direkt till människors kärna. Och sen så är det också någonting med det här med att Jesus tycks komma till oss som en typ av undercover boss. Alltså Bibeln beskriver honom som världshistoriens orsak, centrum och mål. Som all makt, väldighet och skönhetskälla. Och så tar han ett steg tillbaka från det där och föds in i oansenligheten. Och jag tror att det där handlar om att Gud är ganska medveten om vår förmåga att göra oss till. Och att Gud inte verkar vara ute efter vårt tillgjorda jag. Och det är ju inte för att jag tror inte att det är så att Gud inte förmår se förbi lager av yta, roller och inövade repliker. Utan att det kanske handlar om att vi behöver. Alltså att om vi möter Gud på bortaplan i en annan dimension än det som är vår verklighet så riskerar det att stanna just där. Så ett särskilt rum där vi för en stund sträcker på oss och håller ihop. Och när vi sen återvänder till verkligheten så finns det ingen häftyta för att tro där jag lever. Jag vet inte om du kan känna igen, har du fått frågan om det är så att Gud nu finns? Varför visar han sig inte mer?
Ja, absolut. Den skulle jag säga årligen återkommande och mer än det. Det är en fråga som med jämna mellanrum dyker upp.
Mm. Och den dyker upp också i mig.
Mm.
Jag har inte det slutgiltiga svaret på den. Men jag tänker att kanske har det där att göra med hur vi beter oss när vi uppfattar det som att makten finns i rummet. Vi kan bli rätt märkliga när vi blir så starstruck. Har du någon person du har blivit starstruck för?
Ja, men absolut. Det finns gott om dem, tänkte jag säga. Och inte minst kanske då under mina år när jag jobbade på SAU, där jag jobbade innan här. Och jobbade med festival och mötte artister av lite olika dignitet. Så kunde ju finnas inte minst de här man själv hade lyssnat på, sett upp till eller sådär. Där man kunde märka att ens eget beteende runt om var ganska förändrat. Liksom.
Mm. Ja, jag försöker tänka på, men jag vet inte om jag har träffat så mycket kändisar.
Nej.
Kanske behöver få göra det. lite mer.
För att ta reda på hur fungerar det i mötet med kändis.
Mm. Ja, men en av mina lärare på ALT, han betonade ofta att den kristna tron centreras kring att Guds makt är ödmjuk. Någon form av paradox är det där. Något som inte riktigt går ihop i huvudet. Mm. Makt och ödmjukhet. Men att det kan förklaras så enkelt som att Gud inte tvingar sig på människan. Om Gud liksom känner att vi som människor inför makten och det som är kreddigt så blir vi lätt ansträngda och oäkta. Och att Gud inte ständigt står framför oss med tydliga skyltar som berättar hur vi ska göra, vara och tro. Att det inte handlar om att han inte är närvarande. Men det här märkliga att Gud är närvarande men inte synlig. Och ibland kanske det till och med är så att Gud kommer till oss utklädd.
Mm.
Jag tänker, jag vet inte om man kan bygga en hel lära kring att Jesus är maskeradernas kung. Men jag tänker att det finns någonting i det där. När Jesus talar till sina lärjungar om tidens slut så berättar han om att den som har gjort sig kall och hård inför en annan människas behov, den har gått förbi honom själv.
Mm.
Och att den människa som har mättat hunger och törst hos medmänniskor också har sett till Gud själv. Och jag tror att det är Moder Teresa som har sagt det. Och jag tror att hon har sagt det så här. Så det är ju fritt citerat. Men att den verkliga ateisten är den som vägrar se Guds avbild i sin nästas ansikte.
Ja, men just det här att se Gud i sin nästas ansikte. Det är ju, kan ju vara ganska lockande att själv få välja när jag tycker att det vore passande att göra det. Men att hela tiden förhålla sig till det mötet med människor gör ju onekligen någonting med mig. Jag tänker att det där är ruskigt svårt.
Mm.
Jag har den här helgen i flera sammanhang, både i det som började med en kollegial kontakt som skrev om en situation i sin familj, så läser jag om samma situation också i riksmedia om en person som har kommit hit till Sverige, fått fast jobb, flytt hit, fått fast jobb, kommit till tro och liksom landat in i ett socialt sammanhang, tillför oerhört mycket och som sen nu får beskedet att man ändå måste lämna. Och jag tänker att varje sånt exempel är ju en påminnelse om just det här att dels att kunna se Gud i en annan människa, men också kanske det faktum att vi alla i grund och botten är ganska lika. Sen har vi fått olika förutsättningar och omständigheter vi själva inte rår över. Men som gör att vi behandlas på så olika sätt. Och det där tänker jag är en slags livshållning som är ganska svår att upprätthålla. Att liksom, man kanske nästan måste bestämma sig för att inte bara undantagsvis drabbas av insikten om att se Gud i en annan människas blick. Utan att i mötet med varje människa att inte plocka russinen ur kakan och säga att ja, men det var en härlig människa, där kan jag liksom se Gud. Utan också i den som inte är helt lik mig eller tänker som jag. Eller sådär.
Mm. Ja, sen ska man inte blanda ihop det med att det är Guds ansikte själv jag ser.
Nej.
Utan att det finns mycket av Gud där. Sen finns det andra saker också.
Absolut. Ja, det är inte synonymt.
Nej, precis. Men att jag också tänker att, precis som du säger, att det är ju inte så att det är enkla glasögon att ta på sig och sen så ser man världen i de glatta färgerna att oj, vad mycket Jesus det var här, vad härligt.
Nej.
Där knyter jag an till, utan att det är ju också jättemycket uppenbarar för mig mitt behov av att Gud formar både min blick men också i allt det där som jag inte kan försonas med att leva med hos andra människor, att mitt behov av Gud blir ganska stort.
Absolut. Nu kan det ju låta som att jag sitter här som pastor i en kyrka och tänker att jo, men kristna människor ska vi se på ett visst sätt och så. Och det är klart att jag gör det utifrån en slags erfarenhet av att ha mött människor som har liksom fått möta Gud och på det sättet se någonting äkta som blir ifrågasatt. Men jag tänker att i grund och botten det här sättet att se på människor handlar ju inte om att på förhand sortera in en viss grupp människor som jag ska förhålla mig till på ett visst sätt, utan snarare är ju det här egentligen ett sätt att förhålla mig till hela min omvärld och hela min omgivning. Det innebär inte att Gud är allt i alla hos kanske någon av oss då, men däremot att mitt sätt att förhålla mig till andra människor är i grund och botten ett sätt också att förhålla mig till Guds skapelse.
Ja, men det med att ställa frågor.
Mm.
Jag tycker att det är väldigt kul med människor. Man kan ibland tråkas ut lite i mötet med nya människor. Är det hårt att säga så? Det kanske handlar mer om...
Säger du och tittar på mig. Ja, nej men jag förstår.
Och det handlar väl mer om att jag tycker att det finns så mycket som är givet när jag möter en ny människa. Alltså det finns några artighetsfraser och så finns det så här några implicita sociala överenskommelser om vad man pratar om och vad man inte pratar om.
Mm.
Vad brukar det handla om?
Ja, men du tänker allt ifrån väder till...
Väder är jag i och för sig väldigt fond av att prata om.
Ja, det förvånar mig inte. Du är ändå konservativ som en 30-talist. Det tänker jag också... Att det mest äldre jag möter som snabbt är på vädret.
Nej, men jag upptäcker också att så här, jag vill väldigt ofta förbi den här första fasen. Alltså egentligen så skulle jag väl säga att jag tycker lite om så mingelmiljöer. Men jag vill väldigt gärna vidare från det där första mötet med människor.
Mm.
Och jag vill till den platsen där vi kanske rör oss på en lite mer okänd mark i samtalet. Och ibland tycker jag att det där är lättare när jag rör mig i andra kulturer. Alltså kanske är det mest för att jag där hela tiden rör mig utanför det som är de sociala överenskommelserna om hur ett samtal ska se ut och vad det ska handla om. Jag kan inte koderna helt enkelt och då är det hela tiden lite okänd mark, lite mer spännande så. Men jag längtar nog efter att nya människor ska få syn på saker både hos mig och de själva som kanske inte tidigare varken synts eller sagts. Och jag menar ju givetvis inte att det är fel att få ett tryggt och väntat sätt också föra samtal. Det är inte det jag försöker inte utradera det, tror jag.
Det hade annars varit spännande med tanke på att du har börjat jobba här under en pandemi som gör att du har träffat ganska liten del av de människor du kommer träffa framöver.
Mm.
Om du nu överlåter dig till att gå runt på kyrktorget och gå direkt på helt andra frågor. Folk kommer ju vara lite rädda för dig.
Ja, det hoppas jag inte. Nej, men, och det är ju faktiskt så att de flesta av mina nära och kära har lärt känna den här successiva vägen där man först talar om det som är självklart. Där det i princip ibland, i alla fall för mig, kan kännas som att vi har ett manus. Jag säger mina saker och jag vet vilken reaktion det kommer att väcka. Och jag hör att den jag pratar med har sagt det jättemånga gånger förut. Vi spelar en väl regisserad pjäs. Alltså trots att relationen är ny så händer inget nytt oss emellan. Och egentligen är det jättenaturligt, för att om det är så att vi ska våga öppna upp oss och utforska delar av oss själva som är lite okänd mark, så krävs det ju att det är en trygg plats. Så jag är ingen psykolog, men så som det mänskliga psyket ändå, mitt eget funkar, så vill jag ha en lite trygg plats. Men det har också hänt att jag i mötet med en ny människa, att jag har fört samtal som också överraskat mig. Alltså det jag hör att det är inte så att det bara är formuleringar som jag använder själv. Som jag vet vad de kommer att, så här, vad samtalet kommer att tas vidare utifrån det. Och hur jag kommer uppfattas av att jag säger att jag är sån här. Sen finns det ju vissa människor som också är gränslösa. Jag vet inte om du har varit med om det. Som ställer så intima frågor och utmanande frågor. Att jag liksom istället drar mig tillbaka och inte vill säga något.
Ja, men absolut. Det finns det. Också det säger du att titta på mig.
Du är den enda närvarande i rummet. Vem annars ska jag titta på?
Ja, hunden.
Ja. Nej, men, och det är inte riktigt det jag är ute efter. Jag funderar lite på vad det är jag fiskar efter och vad det är jag kritiserar. Mm. Jag vet inte. Men något finns det här. Men jag har några gånger i livet mött människor som vid första tillfället liksom oförställt och oförskräckt ställt mig frågor som inte har gjort mig rädd och defensiv. Det har också hänt. Alltså där det finns någonting att få vila i en annan människas blick och den platsen är jättetrygg även om man precis har träffats. Och att i sådana samtal har det också då hänt att jag har satt ord på saker jag förr inte vågat sätta ord på. Och som jag kanske heller inte skulle våga säga till någon som redan vet precis hur jag är.
Just det.
Eller det finns den typen av förväntan. Och så funderar jag på hur det där skapas. Kanske handlar om personkemi.
Mm.
Vad har vi på personkemi?
Ja, det
älskar vi eller hatar vi det?
Det beror sig alldeles på vad utfallet är, tänker jag. Både och.
Mm.
Det är ju härligt när den funkar, men det är ju inte kul när den inte gör det.
Nej, men ungefär tänker jag liknande. Alltså, det kan ju vara det finaste vi har, men det kan ju också skapa reaktioner i oss som inte står i proportion till vad personerna har sagt eller gjort.
Nej.
Men jag skulle ju då, alltså utifrån det här kanske blir då postpandemin. Vi har ju möjlighet att skapa ny kultur nu.
Mm.
Att jag skulle förespråka att vi skulle kunna ställa andra frågor till varandra när vi möts för första gången.
Mm.
Jag vill byta ut några artighetsfraser, typ.
Just det.
Och du och jag satt ju nyligen i en samtalsgrupp. Och så fick vi, alla fick ställa en fråga till någon i gruppen.
Mm.
Och då fick du en fråga som jag minns att jag tänkte att oj, den här är väldigt svår.
Mm.
Men som jag också tänkte att så här, oj, det här fick dig att tala om saker som var viktigt för dig på ett sätt som gjorde att det var väldigt svårt att hålla sig ifrån, att hålla dig ifrån sig på ett, som ett teoretiskt resonemang.
Just det.
Vad fick du för fråga, minns du det?
Nej.
Vad bra.
Nej, men jag minns sammanhanget.
Du minns svaret,
jag minns själva samman, eller, ja, mötet liksom.
Ja, men jag tror att du fick frågan, hur vill du att andra ska uppfatta dig?
Just det, ja, det fick jag.
Vilket ju genast gör att du behöver prata om dig själv, inte bara utifrån så här är jag, utifrån vad tror du
precis
finns i andra, eller hur syns det i någon annans blick?
Mm.
Ja, nej, men jag har ägnat mig åt lite research i frågan om vilka frågor som är bäst för att lära känna någon.
Mm.
Och jag har också rört mig på internationell arena. För jag tänkte att vi ska försöka komma ur den svenska kulturen lite grann. Så weather questions are out.
Mm.
Nej, men då har jag då tre frågor.
Mm.
Som jag vill att du ska besvara.
Mm.
Och som jag tänker att...
Det var bekvämt fram till att... tänk mig vi kunde släppa de tre frågorna.
Ja. Nej, men jag har de tre frågorna då.
Ja.
Så tänker jag att du får svara på dem utifrån att du vill ge en bild av vem du är.
Okej.
Okay. Och sen får vi se vilken fråga som blir bäst helt enkelt.
Just det.
Mm.
Ska man rösta om det i kommentarsfältet?
Nej, ja, kanske. Eller det. Men jag tänker att det kanske också blir upp
det
till dig att
naturligt
känna.
Ja, precis.
Ja, vi ser vad som händer.
Ja.
Okej, okay, är du redo för frågorna?
Ja.
Den första frågan låter så här. Om du kom med en varningsskylt, hur skulle den då lyda?
Det är alltså en skylt som hänger på mig, som varnar för något i min person.
Ja, ja, man kan ju se det så bildligt att vi slutar ställa frågor istället börjar skriva ut information på oss själva.
Ja.
Men jag tänker att det kanske är, hej, jag heter det här. Och sen så frågar man det, istället för att fråga, var kommer du ifrån? Eller var är du uppväxt? Så, så frågar jag. Och din varningsskylt, hur lyder den?
Ja, just det. Ja, men då skulle nog min varningsskylt vara mest en fråga om, har du verkligen tid? Om att skulle man våga, jag har ju svårt att sätta punkt i saker och ting liksom, så att öppnar man en konversation med mig så ska man överväga innan så här, vågar jag, har jag tiden att bli kvar här? Jag kan ju vara jättedålig på att begränsa mig ibland i sånt här, så att det kanske skulle vara det som var en varningsskylt då, att jag kräver min tid ibland.
Mm. Vad tänker du att du säger om dig då?
Ja, men att du själv upptagen.
vilket och, årtal var det, ja?
Ja, precis. Ja, men det kanske är den här 80-talisten i mig då. Som är... Ja, vad säger det om mig? Det är ju en bra fråga. Jag tror att, att jag kan vara lite omständig. Jag är också ganska så här analytisk och har svårt att bara svara ja, nej. Utan jag vill gärna breda ut och förtydliga saker och ting. Så att jag är väl lite omständig så.
Är det inte att du har ett... Nu sitter jag här som psykolog.
Mm.
Men att du har ett behov av att bli förstådd.
Jo, men det är absolut.
Ja. Men det tänker jag, det är många som skulle behöva den varningsskylten.
Mm. Det är bättre att vara förvarnad i alla fall.
Ja. Okej, är du redo för nästa fråga?
Ja.
ett råd du upptäcker att du ofta ger människor i olika former?
Oj. Ja, men då skulle jag nog säga att jag ofta ger rådet att se saker och ting från andra sidan. Att det finns alltid å ena sidan och andra sidan. Vi har ju varit inne på det här tidigare. Men det är nog det jag oftast kommer tillbaka till. Att försöka hjälpa till och vrida lite på perspektiven också. I att, att inte hitta de alldeles för enkla och självklara ja-nej-svaren.
Varför är det viktigt då?
Det är verkligen psykologen där borta. Nej, men jag vet inte om
eller
det
är... Eller varför har det blivit det?
Nej, men det kanske är att jag själv kan uppleva att jag blir presenterad ibland till en sån, ett sånt sätt att förhålla sig som kanske inte uppmuntrar så mycket frågeställning. Och så kom det någon slags driv inifrån att liksom vilja fråga och liksom väldigt problemorienterat på ett sätt så. Och att det till en början kanske inte riktigt hittade sin naturliga plats, utan jag är liksom uppvuxen med en... Jag tänker skolan på min tid var ju mer så här, lär dig detta, förhåll dig till det, ställ inga frågor. Så jag kan ju vara avundsjuk på de som växer upp idag, som uppmuntras i kritiskt tänkande och att liksom träna sig att ställa frågor. Samtidigt som jag kan sörja att man kanske hamnar för mycket i det också då, att det inte finns någon vägledning att hämta.
Med tanke på det du sa tidigare så kanske jag är en högriskare. Mm. Vad skulle du helt oförberett kunna ha en 40 minuters lång föreläsning om?
Nej, men det skulle nog vara sportrelaterat. Mm. Och det skulle nog vara någonting om kombinationen av mod och Tottenham. Och hur känslan av att det går åt samma håll efter att jag supportar dem. Ju mer jag investerar i det, finns det någon samhörighet med mitt intresse och klubbens förfall.
Så föreläsningen skulle mer handla om din insats i än om de faktiska lagen?
Ja, precis. Ja, men det skulle nog flyta ihop lite, men det är tveklöst så att det skulle vara ett visst stråk som handlar om att jag tänker att jag är bad news som supporter. Du vill inte att jag ska hålla på samma lag som du håller på, för det går åt ett håll liksom. Ja, men spännande. Med det här, det är ju ofrånkomligen så att man tycker att det ska bli spännande att se. Men det är en utvärdering vi får göra i höst när du börjar gå runt här på kyrktorget och vid fikaborden och jobba med de här frågorna.
Men tycker du att av de tre svaren som du gav nu, det handlade ju om din förmåga att lägga ut texten och vara ostoppbar.
Mm.
Det handlade ju om din längtan efter att komma förbi de enkla svaren.
Ja.
Och det handlar om din relation till och kärlek till två lag.
Ja.
Vilken av dem skulle du säga sammanfattar mest av vem du är?
Det skulle vara den andra frågan.
Vilken var det då?
Det var ju om komma förbi de enkla svaren.
Just det. Och jag ställde alltså frågan, ett råd som du ger
just
folk.
Just det. Så
ja, men då är det väl det då som man får börja göra till folk.
Ja.
Istället för att fråga, vad sysslar du med?
Nej, precis.
Ska jag kunna få ett råd av dig?
Ja.
Ska man komma lite närmare?
På riktigt. Det hade ju varit väldigt spännande att våga ställa den frågan. Det tycker jag på riktigt man kan uppmuntra till.
Mm.
Sen är ju varningsskylten kanske i sig den roligaste frågan.
Ja, men det kanske man märker allt eftersom ändå.
Ja, det kanske är den naturliga följdfrågan.
Annars är jag ju väldigt stort fan av att man ska ha t-shirtar med text som definierar någonting tydligt.
Ja.
Typ folk som är laktosintoleranta. Det vore så smidigt. Ja. Så slapp man ta upp allergifrågan.
Och på det sättet skulle vi också slippa hela GDPR-diket med att ha känslig information allmänt synlig.
Är allergi en känslig information?
Ja, men jag har ju varit på en arbetsplats där det blev väldigt tydligt att GDPR också omfattade det. Så att det fick inte... Det var till slut att en person satt på den listan och fick man gå dit om man skulle köpa fika och fråga.
Var det samma arbetsplats som jag har varit på?
Ja.
Då var frågan inte så känslig längre.
Nej, det kanske, kanske försvann. Men det var också när GDPR var nytt. Man var väldigt nitisk.
Salm eller malm?
Ja, jag vet att många har längtat där ute efter salm eller malm.
Och, ja, jag,
och
inte
du har längtat. Ja. Och nu är den tillbaka med en helt ny upplaga.
Mm.
Mm-hmm. Hur beskriver vi Salm eller Malm?
Salm eller Malm är det moment där någon av oss har tagit med lite citat. Eller det kan också vara typ låttexter. Mm. Och den som inte har tagit med ska gissa om det är salm, som då betecknar någon form av musikstycke. Eller malm, som då handlar om någonting skrivet. Och det som är salm kan också vara typ teater eller annat kulturellt.
Just det.
Jag tror det är så vi brukar göra. Mm.
Vad det är helt rätt. Vi säger teater varje gång. Hittills har vi inte använt så mycket teaterreferenser.
Nej, jag har varit väldigt sugen på att citera Le Miserable. Jag kan ingen franska. Så
det... Jag skulle gärna vilja ha något från din konsert som sen blev en show.
Ja, det var ganska möjligt. Svaga manusskrivningar.
Det var mycket inspiration i stunden. Nej, men du, vi kastar oss ut. Är du beredd på första?
Ja.
Mm. Det blir på engelska.
Ja.
They came in boats, they came on land. Alone and scared with empty hands. The founding thought, come if you can. Your tired poor, your huddled mass. In grand old eyes, alive reviled. Becomes a threat, a parasite.
Är det någon bokprolog?
Det är ju det du, jag kan inte svara.
Jag gissar på att det är en malm.
Du gissar på att det är en malm. Då är det tyvärr fel.
Nej, det var så länge sedan jag hade chansen att samla poäng.
Mm. Och här blir det inga poäng.
Nej.
Det ska vi vara tydliga med. Det här hade man kanske haft en viss förväntan på att du skulle kunna. Det här är en låttext. Malfire av Refused.
Oj då.
Det gamla Umeå hardcore-bandet. Chans till revansch.
De var väl som störst när jag gjorde mina egna shower, ungefär.
Ja, jag skulle säga att de är som störst nu.
Asså.
Det är fruktansvärt bra.
Okay.
Ja. Nästa.
Mm.
Never, never, never forget that before it's anything else, it's a story. So let the story live and breathe, enthrall and enchant. Don't rip its guts out and leave it lifeless on the dissecting table.
Don't ever forget, ja, men det här kanske ändå är en... Nej, det klingar för dåligt för att vara en låttext, tycker jag. Sorry, låtskrivaren, om det är så. Men jag säger nog att också det här är en malm.
Mm-hmm. Det här är Lill-Babs. Nej. Det är rätt. Det här är faktiskt Brian Sand, som jag nämnde för några veckor sedan.
Mm.
Från boken Sinners in the Hands of a Loving God. Tro det eller ej, men också det sista är på engelska. Så att, är du beredd?
Ja, det är ju svårare att uppfatta på engelska.
Mm, inte minst med mitt uttal.
Det kanske det är.
Mm, vi skyller på det. But now we got weapons of chemical dust. If fire them we're forced to, then fire them we must. One push on the button and a shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side.
Salm.
Salm. Korrekt. Det här är ju, vet du vad det är? Nej.
Det är dålig kommunikation att skaka på huvudet i poddformat, ja, sorry.
En person som i dagarna fyller 80 år. Jag vet inte om det hjälper dig närmare svaret. Måndag 24 maj så fyller Bob Dylan 80 år.
Är han så gammal?
Han är så gammal.
Otroligt.
Ja, det tror man inte. Han har ändå hållits med värdighet. Och hade han varit med i vår församling, då hade han fått en blomma. Det får man när man fyller 80.
Okay.
Som den trogna lyssnaren av Salm eller Malm vet, så ska ju du nu då egentligen välja vilket av de här citaten som vi pratar vidare om. Men den här veckan så får du inte det valet, utan jag skulle vilja liksom ta spjärn mot alla de här tre och se om jag lyckas knyta ihop dem på något sätt. För i min tanke så finns det någonting som förena dem, så får vi utvärdera det sen. Vi kan ta det i kommentarsfältet. Du har ju varit ute och rest lite i veckan. Och kanske att du därigenom har tappat orienteringen. Men jag tänker att du kanske ändå är medveten om att det i lördags var dags för ett stort årligen återkommande arrangemang som infaller i maj månad. Vet du vad jag pratar om?
Nej, först ska vi säga att jag inte varit ute och rest jorden runt direkt.
Nej.
Nej, jag har varit i Göteborg över helgen. Men något som hände i lördags varje år.
Mm. I maj varje år inträffar detta. Ett stort evenemang.
Nej, jag vet inte riktigt vad du fiskar efter.
Nej, det handlar om Eurovision.
Ja, men förlåt. Mm. Det vet jag ju givetvis.
Jag tänker att det finns egentligen tre stora saker man skulle kunna nämna. Det är Eurovision, det är Champions League-finalen och det är Alliansmissionens årskonferens.
Ja, men Alliansmissionens årskonferens var jag ju inne på som det stora maj-eventet. Ja. Det och morsdag.
Just det.
Stod det lite emellan, men morsdag är ju en söndag.
Mm. Men vilken relation har du till Eurovision Song Contest?
Sval, men inte frostig.
Nej, det kunde annars framstå så när du inte satt i den.
Jag vet ju att det har hänt, men min känsla är att det är ungefär som hockey-VM, lite för ofta och för mycket.
Mm. När det är dags för nästa hockey-VM.
Ja, men det pågår ju nu.
Exakt, ja, det är ändå imponerande.
Som alltid.
Ja, precis. Min relation till Eurovision är ju sedan typ 30 år tillbaka ganska sval också. Och det är inget jag skriver in i kalendern. Det gör jag med de andra två, ser jag till att ha koll på. När det är Champions League-final och årskonferens i Alliansmissionen.
Men och inte. VM behöver man inte skriva in.
Nej, det blir man påminn om ändå. Men jag har ju ändå läst en del av rubrikerna. Och mina barn tittade på finalen och berättade då att Italien vann. Och dagen efter så när jag läste igenom lite sociala flöden så där så kom det in ganska många upprörda röster. Primärt då från personer som omfamnar hårdrocken. Och man upplevde sig närmast kränkta över att den här låten som vann, den beskrevs som, inte bara att den beskrevs som hårdrock, utan att Christer Björkman beskrev detta som en utveckling av rocken.
Det är de som saknar Lordi, eller?
Ja, precis. Det är ju, ja. Jag har fortsatt inte hört en sekund av den här låten, men jag kan konstatera att det finns personer vars omdöme jag litar på i det här fallet. De beskriver det här som allt annat än en utveckling. Och även om det finns många epitet som skulle kunna vara mer identitetsbärande för mig än rocken, så någonstans så har den ändå betytt mycket för mig som genre. Och det, där den i Eurovision då bara blir en yta som liksom på en kafferast kan bytas ut mot någonting annat, så har jag i hårdrocken framförallt fått se någonting annat bortom de här klyschiga attributen som handlar om att verkligen vilja förmedla någonting och förändra världen till det bättre. Och därför så finns det ju någonting i mig som liksom sörjer när de här trötta schablonbilderna och attributen framställs som hela sanningen om hårdrocken. Och där jag till exempel i Refused, som jag citerade här, när jag lyssnar på dem så ser jag ju någonting helt annat än det jag ser i Eurovision-ytligheten. Och naturligtvis så finns det saker i den här kulturen kring hårdrocken som man kan ifrågasätta. Och jag skulle säga att det är heller inte en särskilt homogen kultur. Men det finns faktiskt där ganska mycket som jag är tacksam över att ha fått ta del av och som har format mig på olika sätt. Kortfattat kanske man kan säga att det uppstår en dubbelhet i det att i rocken så finns det någonting som jag borde identifiera mig med, men det finns också någonting där som jag distanserar mig ifrån. Och här blir lätt det här samlingsnamnet då, rock eller hårdrock, det blir komplext eftersom bägge bilderna liksom finns. Parallellt med att jag läste om det här så har det också varit en annan händelse som har uppmärksammats på olika ställen. Och det handlar om Kevin Max. Vet du vem Kevin Max är?
Inte alls.
Nej. Han var sångare i ett band på 90-talet som var väldigt stort i kristna kretsar som heter DC Talk.
Men du, han har sagt att han är postevangelist, eller vad han sagt?
Nej, inte postevangelist har han inte sagt, men han har sagt att han är ex-evangelikal.
Oops.
Och det var ju någonting då som han skrev som ett slags statement där, och reaktionerna lät ju inte vänta på sig, och det blev ganska tydligt ganska snabbt att många upplevde det här som ett jättestort svek.
Hur skulle du beskriva, vad menas, hur förstår man, eller det kanske du kommer
till? Ja, men jag kommer dit lite grann där, tror jag, hoppas jag. Men när jag sitter och läser det där så inser jag att vad exakt det är han distanserar sig ifrån, det framgår liksom inte. Men någonstans så gör han ju ett statement här där han säger att jag har varit det här, men jag rör mig nu åt ett annat håll.
jag har varit den här typen av kristen. Ja. Då.
Och om man ska ge någon slags liksom så här inomkyrklig kontext till det här som inte utgår från att alla förstår de här begreppen eller ens har hört dem innan, så kan man säga att evangelikal, det var ett begrepp som jag personligen då, jag sprang på det i början på 2000-talet. Och när jag började läsa teologi så var det ett ganska nytt begrepp för mig. Det här att vara evangelikal eller att förhålla sig till tron som evangelikal. Jag läste på en skola som sa sig tydligt vara evangelikal. Och mycket av det som liksom framhölls där och som är grundläggande värden i en evangelikal teologi, det är ju sånt som jag fortfarande känner mig väldigt, väldigt hemma med. Och i den aspekten så kan jag känna att det känns tråkigt att en person som har betytt mycket för många då kommer till den punkten att man väljer att beskriva sig som ex-evangelikal, alltså att man lämnar det här sammanhanget då. Samtidigt med det så kan man konstatera att det här samlingsnamnet evangelikal, med tiden så har ju det kommit att förändras. Och inte minst så när man på senare år har följt presidentvalskampanjerna i USA, så har man ju pratat mycket om de evangelikala kristna. Och mycket av det som har sagts och gjort och sånt där har jag ju inte känt mig särskilt hemma i, utan jag kanske snarare har känt en förvåning inför vissa saker och ting, och kanske framförallt av hur saker och ting har uttryckts. Så det finns mycket i det här samlingsnamnet som jag känner igen mig i, men det finns också det som jag inte alls känner igen mig i. Och jag tror inte att jag är ensam i det. I Sverige så finns ett frikyrkosamfund som kanske har varit de som har varit allra tydligast med sin evangelikala profil, och det är ju Evangeliska Frikyrkan. Och för några år sedan så var det här en process som man liksom klev in i som rörelse, där man sa att men vi måste ju prata med varandra för att försöka förstå vad menar vi med att säga att vi är evangelikala. Och jag tänker att nu ska inte jag fastna här i en monolog om hur vi ska förstå det här begreppet evangelikal. Men jag tänker att min självförståelse som både hårdrockare och evangelikal, de liksom hör ihop genom att jag ofta känner att jag behöver definiera och förklara vad jag menar när jag säger att jag är något av det. Mm. Så på frågan om jag är hårdrockare så vill jag svara ja, men jag vill också ganska snabbt förtydliga vad jag i så fall menar med det och vilken typ av hårdrock är det som i så fall jag fortfarande liksom känner är viktig. Vilka attribut tycker jag mest känns töntiga och vilka tycker jag fortfarande är värdefulla. Och på samma sätt kan jag känna när det gäller det här ordet evangelikal, att jag kan fortfarande svara ja utifrån evangelikal som jag förstår det och verkligen liksom menar det. Men också där känner jag det här behovet av att få reda ut vad jag lägger i det. Och kanske och troligtvis så är det väl så att det där är i någon mån ofrånkomligt. Att det finns väldigt få saker som vi reservationslöst kan säga ja till utan att också behöva förtydliga vad det innebär.
Och inte innebär.
Och inte innebär, inte minst. Och här har det ju varit enkelt att liksom göra analysen och säga att nej, men all form av sådana här samlingsnamn, det är av ondo, och det bästa det vore att göra sig av med dem för att inte tvinga människor i att behöva förhålla sig till dem, att ställa sig innanför eller utanför. Men samtidigt så tror jag inte att det är lösningen, utan jag tror att det finns både ett värde i och jag tror att det finns ett behov av att överlåta sig till sammanhang som är större än mina egna definitioner. Och inte minst tänker jag att det sammanhang som du och jag både älskar och en del av församlingen, det är ju ett sånt sammanhang. Jag tror att både tillhörigheten till den globala kyrkan och till den lokala församlingen är oändligt viktigt och värdefullt. Men om man då tänker att det här är de enda valen som vi har liksom, och återigen tillbaka till det här med att saker och ting är binära, det är antingen eller, så är det ju lätt att tänka att ja, men antingen så finns det konstellationer av det här slaget eller så finns de inte. Om det är det enda sättet att se på det så är det lite ett moment 22. Ska vi kasta ut barnet med badvattnet eller ska vi behålla bägge delar? Liksom? Mm. Men jag tror att i allt sånt här så finns det en väg framåt och det finns en poäng som handlar om att det finns en nyans som jag tror vi lätt förlorar i det här. När vi tänker att allting är en fråga om antingen eller. För inom alla former av sammanslutningar så tror jag att det måste finnas en öppenhet för och en medvetenhet om att vi behöver hela tiden prata med varandra om vad vi menar med saker och ting. Jag nämnde EFK tidigare, Evangeliska Frikyrkan här, och jag tycker att det är förebildigt att man identifierar att det finns en otydlighet och att man då bjuder in till ett samtal som handlar om hur ska vi förstå det här? Vad menar vi när vi säger det här? Istället för att bara tänka att ja, vi fattar vad vi menar. Jag tror att risken att vi skulle tvinga varandra till att positionera oss i form av evangelikal eller ex-evangelikal, den risken blir mycket större ju mer eller ju mindre vi pratar med varandra. Jag tror att det där går igen på så många områden av våra liv. Och det är då här som mina två andra citat kommer in, och jag tänker att de någonstans kompletterar varandra ganska väl. Jag citerade ju Bob Dylan här då, den 80-årige Bob Dylan, som sjunger With God on Our Side. Och han konstaterar då i slutet av det jag läste att You never ask questions when God's on your side. Du ställer inga frågor när Gud är på din sida. Och hela den här sången är ju en svidande kritik av att man har sammanblandat tro och politik på ett destruktivt sätt. Vilket inte minst har lett fram till många krig som bekämpas utifrån utgångspunkten att man bedriver det här kriget i Guds namn med Gud på sin sida. Och det här är en lång låt. Jag tycker fortfarande att den bästa versionen är Buddy Miller som har spelat in den här. Den är över 9 minuter lång. Så att en ganska mastig och mustig lyssning, men fantastisk. Och den första versen i den här sången, den börjar så här. My name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I was taught and brought up here, the laws to abide. And that land that I live in has God on its side. En slags övertygelse om att det är en slags disposition från början. Att vi har Gud på vår sida, vilket andra då inte har. Och om det är ingångsvärdet att ett land eller en sammanslutning som jag är en del av per definition är den delen som har Gud på sin sida, varför skulle vi då behöva ställa några frågor? Det är liksom inskrivet i någon slags grundpremiss här att Gud är redan på vår sida. Och när jag tänker på det där så tänker jag att det är ett ganska farligt sätt att förhålla sig till tron. För jag tänker att tron vill ju hjälpa mig att faktiskt både ställa fler frågor, men kanske framförallt ställa rätt frågor. För om Gud är den han säger sig vara, och om Gud är på vår sida, är det då inte egentligen den allra värsta formen av ateism att inte ställa frågor till Gud? Borde istället inte en djup tillit till en god Gud istället leda oss till att ställa mer frågor, inte färre? Och jag har tänkt på det här under helgen som har gått och i början på veckan här. Och jag tänker att ett konkret uttryck för det här, det är ju också bönen. För i bönen så upplyser vi ju i första hand inte Gud om vad han ska förväntas göra för oss. Utan i bönen så samtalar vi med Gud. Inte minst genom att vi får sätta ord på våra frågor till honom. I tron på att Gud också vill tala till oss. Jag tänker att det där är inte helt olikt ett barn som lär sig att upptäcka världen. Alltså man upptäcker inte världen genom att avstå frågorna, utan man upptäcker världen genom att ge plats för frågorna, för nyfikenheten och att få göra erfarenheterna. Har man mött en 3-4-åring så vet man att frågor, det är det inte brist på när man ska ta reda på vem man är. Därför tänker jag att de här orden av Bob Dylan, de är en klockrena analys av var vi lätt hamnar. Men att vägen framåt kanske istället borde vara you ask a lot of questions when God's on your side. Och så har vi då ett citat kvar. Det första citatet kanske inte gräver så mycket i, utan det var mer hårdrocken där med Refused som jag ville komma åt. Och din Umeå-koppling som du så genant missade. Jag har ju tidigare nämnt Brian Sand, och i den här boken så skriver han bland annat om Bibeln och hur vi kan förhålla oss till den. Fritt översatt till svenska så är det han skriver, som jag citerade inledningsvis, ungefär att han säger så här. Glöm aldrig, aldrig, aldrig att först och främst är det en berättelse. Så låt berättelsen leva och andas. Fängsla och hänföra. Slit inte inälvorna ur den och lämna den livlös på obduktionsbordet. Det är ju ett ganska mustigt språk på ett sätt sådär, men jag tror att på förhand alldeles för snäva definitioner riskerar att göra just det här. Genom att ta livet av berättelsen om vi närmar oss den som någonting helt annat. En anledning till att vi hamnar där, det är att vi tvingar in en slags distinktion där vi säger att antingen är det berättelse eller så är det sant. Men att närma sig Bibeln som den stora berättelsen gör ju inte Bibeln mindre sann. Tvärtom.
Eller berättelsen mindre sann.
Precis. Det är just genom att närma oss bibeltexten som den är skriven, som den här berättelsen verkligen kan få leva, andas, fängsla och hänföra. Och jag funderar på varför det där ibland är så svårt. Och kanske att det är för att vi är rädda för att hamna i en situation där texten plötsligt kan betyda vad som helst. Det där kanske ändå är att blanda äpplen och päron. För Bibelns sanningsanspråk, berättelsens sanningsanspråk, det minskar ju inte för att vi ser den som en berättelse. Utan snarare så tänker jag att det öppnar vår förståelse för hur texterna faktiskt kan läsas som Guds stora berättelse. Och att det hjälper oss att kunna närma oss den här berättelsen för att kunna läsa och tolka och förstå den på rätt sätt. Och att kunna ställa rätt frågor till texten. Och därigenom också möjliggöra för texten att få ställa rätt frågor tillbaka till oss. För att försöka landa det här någonstans så kanske allt det här, allt ifrån de här kategoriseringarna som vi började med att vara 70, 80 eller 90-talist, eller att vara hårdrockare, eller att vara evangelikal. Att allt det där kan bli lite enkla generaliseringar för att fullt ut kunna rymma någon enda av oss. Kanske är det som så att vi alla är lite mer än de här etiketterna. Och för att ta reda på vad det verkligen är, så tror jag att vi verkligen behöver hitta former och sätt att kunna närma oss och prata med varandra.
Ja, men jag tänker att det egentligen så är det inte så farligt med tydliga definitioner av saker och ting om det finns ett utrymme för att i de definitionerna också föra samtal om vad det innebär.
Mm.
För att annars blir de etiketterna så väldigt begränsande för oss, så att ingen människa känner till sist att det här är jag, eller här finns det plats för frågorna eller samtalet, utan det finns redan en förförståelse om vad det innebär och den är långt bort från mitt levda liv. Alltså måste jag ta avstånd ifrån den. Jag skrev min C-uppsats, så var en av mina slutsatser att vi i kyrkan inte kan luta oss mot tysta överenskommelser. Och det kanske vi inte kan göra i någon gemenskap. Nej, vi måste inte säga allt hela tiden. Men vi behöver veta att det som är underförstått är inte bara egen tolkning.
Ja, men när vi sitter här så har ju du också en... det pågår ju något parallellt. Du håller på och uppvaktar en kompis.
Mm. Ja. Precis, en av mina bästa vänner fyller år idag.
Och jag konstaterar här att det finns ett slags mönster. Att i takt med att det närmar sig din födelsedag så blir du noga med uppvaktandet av andra.
Ja, det är så synd om mina vänner som fyller år i juli.
Ja, ja just det. Det är för långt kvar till din egen födelsedag.
Nej, jag hoppas inte att det är erfarenheten. Jag vet inte.
Nej. Och nej, men jag hade ju förmånen att fylla år för några veckor sedan.
Mm, grattis, jag förstått.
Tack så mycket. Och vi har ju berört det här en hel del. Och då började jag fundera på sådär. Men då ska man ju någonstans kanske då betala tillbaka.
Jaså.
På något sätt. Och nu är det ju några dagar kvar är det ju tills du fyller år. Men jag tänker att vi gör det här här och nu. Och så har vi klarat av det. Så slipper jag fundera så mycket på hur det ska lösas. Och... det är också kanske ett sätt att kunna få lära känna dig lite grann då. Så okay. jag har faktiskt gjort ett lite liknande upplägg. Jag har tänkt fram och tillbaka sådär, men så tyckte jag själv att du hade gjort något så bra. Så att jag snor mycket av konceptet.
Kommer jag ha chansen att samla poäng?
Du kommer samla poäng. Och jag har också kanske då... jag har själv satt sådär, hur mycket ledtrådar får du för 2 poäng kontra hur mycket du får för 1 poäng.
Okay.
Det har jag gjort utifrån vad jag tycker är rimligt utifrån ett poängperspektiv. Så att för lyssnaren kan man väl säga som så att du fyller snart år. Jag har kontaktat lite människor. Du kommer då ställas inför 2 nivåer. Den första nivån ger 2 poäng. Andra nivån då ger 1 poäng. Och så ska du försöka avgöra vem kommer det här ifrån.
Vad kul, men också, för jag tänkte på det när jag utsatte det här, dig för det här. Mm. Att ja, det är lite svårt med.
Vi kör. Så första hälsningen kommer här på 2 poäng.
Vänta.
Ja.
Jag vill veta, för jag ska gissa nu under tiden.
Mm, men jag tänker inte avslöja mycket mer. Men vad vill du veta?
Jag vill veta om det är folk som vi båda känner. Eller får jag veta?
Nej, men jag tänker avslöja inte så mycket.
Okay.
Första kommer här. Grattis på födelsedagen, Stina. Hoppas att du får lite tårta idag. Och kom ihåg att det är just i dessa skärningspunkter och övergångsriter mellan vardag och fest som livet levs. Och där är det viktigt att vara en reflekterande praktiker.
Ja, men det finns jättemånga det skulle kunna vara.
Mm.
För att det är formuleringar som är rakt av... Det är formuleringar som är snodda av Ulrik Josefsson.
Absolut.
Som är prorektor på ALT.
Mm. Så din gissning är Ulrik Josefsson?
Det är inte Nej. Det, för jag tror inte att han bryr sig så mycket om min födelsedag.
Nej.
Men jag tror att det är någon jag har pluggat med. Och spontant så skulle jag nog... jag skulle gissa att det här är Jakob Winberg.
Du tar en gissning på 2 poäng på Jakob Winberg.
Mm.
Ska jag läsa 1-poängsnivån också, så ser vi om det klarnar. Hur mår hunden? Hoppas den lär sig valla. Har du tid kan du få komma och hjälpa oss att flytta fåren. Står du kvar vid din gissning?
Ja, jag står väldigt fast kvar vid gissning.
Ja, det är rätt. Det är 2 poäng.
Ja, vad kul!
Imponerande. Så får vi se om det liksom följer någon slags... att svårighetsgraden höjs eller så. Jag vet inte.
Ja, men, det får vi väl se.
Vem är Jakob Winberg?
Ja, men det är ju en gammal studiekamrat till mig. Men vi var också ungdomsledare samtidigt. Så vi har ändå känt varandra ganska många år. Allianspastor.
Allianspastor i Ölmstad.
Jajamän.
Fint. Vi drar inte ut på det utan vi kastar oss över födelsedagshälsning nummer 2. Här är 2-poängsnivån. Den är ganska kort.
Mm-hmm.
Så lyssna uppmärksamt. Hej fina Stina. Kärleken till församlingen har vi alltid delat. Men med åren har vi börjat dela fler och fler intressen. Jag har inte sagt att det ska vara lätt.
Fler och fler intressen. Är det då intressen som jag har fått? Eller som den har fått?
Jag
har fått lite nya intressen.
Mm.
Nej, det är för svårt.
Det är för svårt. Då tar vi 1 poäng. Och det här kanske säger lite grann om dig också då. Plocka blåbär. Jogga. Men jag väntar fortfarande på att du ska bli sugen på det där med trädgård och blommor. Under några år sågs vi nästan varje dag och nu ses vi med jämna mellanrum, vilket jag också uppskattar mycket. Att få ta del av din ärlighet och klokhet då vi tenderar att dyka djupt.
Alltså så förtjust är jag inte i blåbärsplockning.
Nej. Kanske du ska gissa vem det är som har skrivit det här mer än att värdera. Ja.
Det här var lite för svårt, tycker jag.
Mm.
Det är ju många som uppskattar min klokhet.
Mm.
Så jag har svårt att riktigt...
Det är inte många du har träffat som inte uppskattar den.
Nej, men under några år träffades vi nästan dagligen jättemånga människor. Too hard.
Too hard. Det här kommer från din gamla kollega Anna-Lena.
Mm. Tack.
Varsågod.
Ja, men Anna-Lena är ju en stor förebild. Hon var pastor i Korskyrkan när jag jobbade där. Och har på senare år en mentors- och vägledningsroll.
Mm.
Ja.
Kan bli känsligt.
Det kan bli känsligt här med blåbärsplockningen. Jag kanske kommer att närma mig den.
Vi dyker på hälsning nummer 3 då.
Mm.
Och här kommer en någon som har jobbat med texten, så att säga.
Okay.
Ett stort grattis på din dag, Stina. Tänk 30 år. Så mycket visdom och livserfarenhet du samlat på dig. Och ändå finns det långt mer kvar att lära. Tacksam att ha dig som en vän att tänka tillsammans med, skratta med och bara ha det gott med. Vi träffas kanske inte så ofta, men du ligger mig varmt om hjärtat och vi har hunnit dela så mycket att jag bestämt mig för att behålla dig som en vän för livet. Nu önskar jag dig allt gott på din fortsatta vandring, syster.
Och fint.
Mm.
Och också fint att få ett löfte om livslång vänskap.
Mm.
Var det 2-poängaren?
Det är 2-poängaren.
Ja, jag har en, det är en grupp på typ 6 personer som det skulle kunna handla om.
Det är en för bred gissning, kan jag väl.
Jag ingår i en tankesmedja som heter Tänka tillsammans. Så det är någon där, tror jag.
Mm.
Men jag behöver nog faktiskt en poängare.
Du behöver en poängare. Av de 30 år du nu vandrat är det endast 6 av dem som jag belamrat.
Stopp. Okej, fortsätta.
Men så mycket av livet vi delat, samtal, äventyr, glädje och sorg, sår och sådant som nu blivit helat. Det var i vår strävan efter Gud och Guds rike som vi vänskapen fann. Men att vi till slut skulle bli pastorer, det trodde jag nästan bara var en idé som inte skulle bli sann. Än hoppas jag att vi har långt kvar att leva och mycket av vänskapens skatt att dela. En del vänner finns helt enkelt där för att stanna. Ibland kan man känna att det är i själva relationen man finner Guds manna. Livet går upp och livet går ner, men jag hoppas du förstår att Gud dig alltid ser. Glöm inte att i honom finna vila. Du behöver inte genom livet ila. Dagarna gör de fullkomligen springer, så kom till oss. Du vet ju hur man ringer. Kanske kan vi bada och ta en promenad i skogen, eller också blir det lite segling och samtal när du känner dig mogen. Stina, allt gott önskar jag dig. Tänk va, vänskap, vilken grej.
Ja, nej, men jag tänker att det här är Johannes Larsson.
Det är Johannes Larsson.
Mm.
Mm. Fint.
Ja, men otroligt fint och inte så överraskande att han... Vi pratade om det här med vad man kan ha för varningsskylt.
Mm.
Presenterar sig själv.
Mm.
Johannes gillar ju att lägga ut texten.
Mm. Vi anar det.
Ja, vi har ju också pluggat ihop.
Just det.
Ja.
Fint. Är du beredd på en 4:e hälsning?
Ja.
Då kommer den här. Stort grattis på födelsedagen, Stina. Du är en modig, kompetent och engagerad människa som jag är så glad över att under en tid fått lära känna. Full av tankar, åsikter och engagemang, minns med glädje och tacksamhet våra samtal.
Ja, det är säkert jag också, men jag vet inte vem du är.
Nej, vi tar en. Jag kan säga att här drog jag tidigt snöret, för jag är ju inte sugen på att ge bort poäng i onödan här. Så att, här kommer då enpoängaren. Dina skarpa frågor och analyser är en förmån att få bolla och ta del av. Vi känner mest varandra utifrån det vi båda har förmånen av att arbeta med. Roade mig med att kolla vår gamla sms-konversation som mest bestod av att vi hade svårt att hitta tider och ses. Eller att någon av oss, oftast du, hade dubbelbokat sig, glömt att vi skulle ses, fastnat i ett samtal med någon eller på ett tåg från Jönköping och därför var lite sen. Eller lite olika bibelord. Nu finns både du och jag i andra uppdrag än när vi sågs regelbundet. Ett stort grattis än en gång med hopp om att ses. Och att jag ska komma ihåg att lämna tillbaka en bibelkommentar som du lånat från en gemensam vän till oss. Och som jag lovade ge honom för några år sedan.
Oj, det var mycket här. Vad svårt. Är det Elin Alm?
Det är Elin Alm.
Vad kul, den har jag inte pratat med på så lång tid. Ja, mycket sånt där fick hon se. Hon var min mentor under tiden jag var i Sara.
Kul. Ja, men då fick vi också reda på lite mer om dig. Okej, den femte hälsningen.
Mm-hmm. Hur många poäng har jag nu då?
Ja, vi får kolla på det sen. Den poängräkningen, det skulle ju någon lyssnare ta hand om. Här kommer nog rekordet i att dra snöret tidigt, så att säga. Att inte avslöja för mycket. Så att var beredd nu på 2 poäng.
Just det, grattis, stopp.
Ja. Du är ofta först med mycket som jag senare kommer att författa tycke.
Mm-hmm. Spontant ska jag säga min syster.
Mm.
Därför att allt som jag plockar upp som trender tycker hon först är skitfult och sen vill hon ta det.
Så är det en gissning på 2 poäng?
Nej, det är det inte.
Nej.
Men det är nog det första jag tänker.
Mm.
Men jag vill ha mer.
Du vill ha mer. Du och jag är väldigt nära. Hur man snabbt somnar du av mig kan få lära. Jag har alltid tyckt att du har varit cool, trots att du varken blev någon hejare på tvärflöjt eller fiol. Saknar dig ofta, trots att du när vi ses mer än gärna lånar en kofta. På tal om kläder så delar vi samma bralla och jag hoppas att du på din dag blir firad av alla. Stort grattis och många kramar. Se nu till att din födelsedag inramar.
Oj, vad svårt. Man vill ju så gärna gissa rätt. Alltså jag är fortfarande inne på att det skulle kunna vara min syrra, förutom att hon inte är så mycket för rim.
Nej. Så, nej, jag avkräver ett svar.
Jag tänker också att det skulle kunna vara Siri.
Jag avkräver ett svar.
Brallan där. Ja, men jag säger Jenny då.
Att det är din syster Jenny?
Mm.
Ja, det är korrekt.
Va?
Mm.
Oj, vad kul.
På rim.
Ja.
Den sjätte och sista.
Men det här innebär ju att du har gått utanför vilka vi båda känner.
Gått utanför alla typer av ramar.
Ja.
Beredd?
Ja.
Mm. Stort grattis, fantastiska Stina. Här kommer en hälsning från en hemlig vän. Hoppas att du kan haja vem det är. Nu har hissen tagit dig upp till den 30:e våningen. Hur är utsikten där? Vib, vib. Eller nej, svara inte. Jag kommer ju snart att göra dig sällskap. Vad mysigt vi ska ha det. Det var alldeles för länge sedan vi sågs på riktigt.
Men det här är Siri Iversen.
Är det en gissning?
Jag är helt säker.
Du är helt säker?
Mm.
Ja. Jag läser en poäng, så får du se också då. Om du inte redan hajat vem jag är kommer här några fler ledtrådar. Vi har delat många upplevelser genom åren. Många tillfällen som fortfarande är några av mina bästa minnen. Kanske främst på grund av dig. Vem glömmer exempelvis resor till metropoler som Lycksele, Storuman och Trosa? Eller personer som Mats, Kjell och Tor Jörgen? Man brukar säga att kärt barn har många namn, men det stämmer inte på dig. Du har framförallt ett som du fått av mig. För den oupplysta kan namnet verka lite metafysiskt. Men för mig är det fyllt av kärlek. Jag hoppas att du får en fantastisk födelsedag och att du firar den i Borja eller på Dragon Gate. Kanske med Dragon Boy.
Aj, 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 det finns så mycket att berätta om det här.
Men vi vill ha en gissning.
Nej, men jag är helt säker på att det är Siri. Det var jag redan. Alltså, jag var nästan redan på hajar.
Mm.
Ingen människa använder ordet hajar.
Siri gör det.
Ja. Ja, men enbart för att vi har en historik av att ha pratat med väldigt mycket om fisken hajar.
Vem är Siri?
Ja, vem är hon inte? Nej, men det är ju en av mina absolut närmsta vänner. Alla mina barndomsstories som jag berättar i den här podden har hon i princip varit vid sidan av. Ibland spelat huvudroller.
Nej, men där är det punkt för det.
Ja, jag vill ju, ja, jag kan ju lyssna på det. Men där måste jag ju få läsa. Det var ju helt otroligt. Och ja. Hjälp. Tack till dig och tack till alla som har skickat in sina hälsningar. Ja, då är det dags för tipsen.
Mm.
Ett tips skulle kunna vara, vill du lyssna på en kort podd, välj en annan.
Ja. Häng en varningsskylt på podden.
Ja. Ja, har du tid?
Precis.
Har du något tips?
Ja, men jag har ett tips och det knyter ju an lite grann till det jag har varit inne på. Jag har ju pratat Bob Dylan som fyller 80 år här. Och det finns jättemycket av Dylan som jag skulle kunna tipsa om. Men jag skulle vilja tipsa om Dylan, men jag skulle vilja tipsa om sonen Jacob Dylan.
Yes.
Som har ett band som heter Wallflowers som 1996, för 25 år sedan, här i dagarna var det 25 år sedan den skivan släppte. Så det är inte många skivor som har 25 år på nacken som fortfarande är så bra som den är. Så det är ett tips. Wallflowers, Bringing Down the Horse. En skiva från 1996. Ett mästerverk.
Tack.
Mm, varsågod. Hur ser det ut på tipsfronten från din horisont?
Du, jag har så mycket tips. Så hur mycket tid har du? Nej, men jag tänkte lite kring... det är ju semestertider. Så något kanske man kan planera att göra. Troligen inom Sveriges gränser. Så jag har tre tips på ställen att besöka.
Oj.
Mm.
Stöcke,
Strömbäck och Ström kan man få besöka om man vill ha kulissen till berättelsen jag berättar.
Mm.
Om man känner att man får nog av dem i podden så tänkte jag egentligen på tre andra ställen.
Okej.
Okay. Nej, men då tänker jag på Höga Kusten och Skuleberget.
Örnsköldsvik.
Örnsköldsvik.
Mm. Fjällräven Center.
Framförallt utanför Örnsköldsvik. Det skulle jag vilja tipsa om. Jag skulle vilja tipsa om man åker till Göteborg, att glida runt kring Kronhusbodarna. Det gjorde jag i helgen. Det är riktigt trevligt. Har du varit där?
Kan ha varit, men jag är inte så att jag har reflekterat över det.
Det ligger jättenära Nordstan, men ändå är väldigt, väldigt annan känsla.
Ja.
Så lättillgängligt.
Ja.
Och så kommer det till sist en svårtillgänglig. Om man åker till Skellefteå så behöver man åka ut till Skromträsk, byn där min mormor är född. Inte först och främst för det, utan för att det finns ett jättehärligt café där. Skromträsk Kvarn. Och så finns det också självplock där runt omkring. Jordgubbar.
Vi kanske skulle sätta ett datum när alla poddlyssnare kan ses där. Och...
Just det, mellan himmel och bord, get together. Mm. Får vi arrangera sånt?
Ja, det tycker jag. Vi får återkomma i ärendet.
Precis, vi ska bara konsultera FOM.
Yes.
Fram tills dess.
Bra, nej, men då avslutar vi. Så.
Mm. Precis.
Super. Ses vi i, vad heter det?
I Skromträsk, vid Kvarnen.
Ja.